Norrlands alkoholfri ekologisk.
Ja, det är torsdag och denna torsdag så har jag artisten Gelassi på besök här i Nordmarkpodd. Fatima Gelassi, hon är helt underbar. Hon har nyligen släppt ett album som heter De har bara gett mig ett namn, som är otroligt bra, det ska ni lyssna på. Hon är min gäst och vi pratar ju en massa såklart. Vi pratar om, förutom album, så pratar vi om bokslut, separationsångest, en del av processen. Ångest, ett vanligt jobb, spela för alla, kom över tröskeln. Du kommer tillbaka till mig, Tunisien, alla väljer själva. Men inte namnet. Nils, är du seriös? Undras det. Min mamma mötte henne på torget. Min första hiphop-låt. Intresset för kläder. Det kreativa i den unga scenen. Bara prata om livet. Den första vuxna människan jag kunde prata med. Jag har aldrig haft någon. Han ser mig. Spelningar och mer hjärta. Är det vi går igenom denna timme. Stort tack till Norrlands ljus. Alkoholfri ekologisk. Som är min huvudsponsor. Ni är helt klart bäst. Och vill ha en ljuslager, då köper jag Norrlands ljus. Följ mig gärna på Instagram, Nordmark Official, och vill ni med något så mejla till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar alltid. Avsnittet avslutas med min låt som heter Tillsammans. Det är inte för att jag inte vill spela Gelassi. Jag får helt enkelt inte på grund av rättigheterna, så bear with me. Kolla upp hennes album, nu kör vi! Gelassi.
Ja.
Välkommen till Nordmarkpodd.
Tack.
Folk Harda. Och grattis till ett fantastiskt album.
Tack så
jättemycket. Det är helt otroligt. De har bara gett mig ett namn.
Ja.
Jag älskar den.
Tack så jättemycket.
Den är... Och det är ju det vi ska prata om såklart. Men det finns någonting... Jag har längtat efter... inom all svensk musik. Texter som känns på riktigt.
Ja, jag hör det. Jag fattar vad du säger. Jag har också längtat. Jag väntar också. Det är någonting jag har väntat på sen jag typ upptäckte svensk hiphop. För det känner jag verkligen. Någonting som saknas och någonting som bara typ rann ut i sanden när typ den unga generationen började ta över typ hiphop-scenen. Det kändes som att typ mellan de äldre, som, alltså mellan massa legender som gör musik och vissa kanske inte släpper lika ofta som de gjorde förut. Men det känns som att mellan de äldre och de yngre, det blev något glapp emellan där. Det var någonting som hände, det var som att de äldre ville inte typ på något sätt ta in de yngre. Och de yngre tänkte, nej ni gamlingar, det är vi som gäller nu typ. Känns det som?
Ja, men när jag lyssnar på ditt album så tänker jag så här, fan vad det låter modernt. Och det, då menar jag att jag hör att det både finns ett retrospektiv i det. En tillbakablick på även den gamla skolan, men även det nya. Och det är liksom, för mig är det också så som musik tar sig framåt.
Exakt.
Att det blir, jag bara, fan vad fett. Det var ju det här jag gillade med hiphop. Nu är jag så gammal. Men du vet att det finns så här. Men jag har alltid, jag älskar och liksom, jag älskar fortfarande att lyssna på ny musik. Och framförallt så älskar jag att bli förvånad. För det har varit för mig liksom, när det kommer till alla genrer, att jag har känt mig ibland lite besviken. Bara, fan, nu får ni, kom igen nu.
Ja.
Alltså vad fan. Överraska mig. Ni är nästa generation. Nu får ni visa något som jag absolut inte förstår. Men det, jag tycker den är helt fantastisk. Har du något så här? Jag förstår att det är alltid svårt när man precis är klar med en skiva. Man ska göra ett bokslut. Och så ska man säga, okej, hur känns det här nu? Men du sa när vi träffades att det känns fantastiskt.
Ja, det känns jättefantastiskt. I början så var jag lite så här, det kändes lite så här som typ separationsångest. Det känns som att jag skulle lämna över en litet barn som jag har. Typ så här, för att jag har suttit och typ uppfostrat den själv i studion med Nils. Och så här, nu bara lämnar jag över det. Och nu kan vem som helst lyssna på det, vart som helst. Mm. Vilka högtalare som helst, i hörlurar eller högtalare eller någon trasig bush-högtalare i en bil. Mm. Eller, det är så här, alla kommer sitta, alla kan lyssna på den vart som helst. Ha sina egna åsikter, sina egna tankar i, alltså för sig själv. Och det är så här, jag kommer inte se det, jag kommer inte höra det. Så det är så här... Det gav mig lite så här typ separationsångest att lämna över någonting. Men alltså, det är det enda jag känt sen. Annars har jag varit så nöjd och så glad med allting.
Men kan du känna så här att just det här att man lämnar över? Jag brukar alltid tänka så att innan man är färdig, när man är i den här kreativa processen, som för de som inte håller på med musik, så vet man att det är att det går från att man har fantastiska, euforiska känslor till sjuk ångest.
Ja, alltså
bara,
ja.
Herregud, vad dåligt det här är. Och... jag tänker att vi såklart ska vi prata om dina texter, men också liksom den här kreativa processen att vara i det.
Ja, alltså saken är, jag har ju sett allting som en del av processen. Oavsett om det har varit så här att jag har varit i ett flow i 2 månader och sen helt plötsligt kraschar jag och så bara kan jag inte skriva någonting och typ sitter jag hemma och sover jag 6 dagar utav veckan och är hemma bara, och jag ser det en del av processen. Just då känns det ju bittert och är såhär, men sen har jag lärt mig med tiden att sådana grejer är en del av processen. Jag ska få kunna, jag ska känna sånt för att sen få ett resultat av det. Så jag har varit så här, just då känns det ju så här, shit, ångest. Och ibland har jag sett så här, tänkt så här, fuck den här skiten, jag ska inte göra någonting. Jag slutar med det här, jag ska få mitt vanligt jobb bara istället eller någonting. Men alltså, det är ju en del av det också.
Det.
Så när man väl är där, så är det bara att försöka hålla huvudet högt och bara tänka så här, okej, men det här är en del av det, jag kommer igenom det.
I det här kaoset då, som jag kallar det, när man är i den här processen, kan du ibland känna, kan du stanna upp ibland och njuta av att vara i det, eller är det bara kaos?
Nej, alltså jag njuter ganska mycket i det. Alltså det är så här, om jag har gått till studion och spelat in en låt och går hem och jag tycker den är skitbra, alltså jag har lyssnat på låten minst 40 gånger och är jättehypad, och det enda jag kan tänka på är den här låten. Så fort jag öppnar mina ögon, jag spår den direkt och jag vill så här, spela den för alla jag kan spela den. Typ. Och det är så här, ja, alltså 100%. Och jag har lärt mig med tiden också att vara så här, att inte get typ alltså stack i vissa grejer. Förut kunde det vara så, om jag gjorde en låt och det blev en halv låt och så gick man hem och sen jobbade man inte på den en vecka, och då kunde jag få ångest och tänka på så här, shit, jag måste få det klart. Men sen jag har lärt mig med längden att lägga saker kan vila och sen kan man ta upp det igen. Så ja.
Men det där är ju en personlighet. När jag väl gör någonting så måste jag liksom göra det klart. Annars liksom ligger och tänker på det, älter det, och så blir jag orolig. Alltså det behöver inte bara vara musik. Nej. Det kan vara vad som helst. Jag bara, det måste bara ske. För att man är inne också i en viss, man har en viss takt. Och när man glider ur den så bara, men tänk om jag inte gör det här nu, då kanske jag börjar hata den om en vecka eller någonting, du vet.
Ja, men
ibland,
ändå...
kan det bli tvärtom, så att det blir att den mår bättre vad
vi. Ja. Jag tänker så här, men ändå så klipper du det dagen innan du släpper det.
Ja, jo. Ja. Jag vet. Jag vet. Men jag klipper ju bara introt. Nu är det här ju live.
Mm. Jag fattar.
Det är också det som är så underbart.
Men är du en sån här person som vill att saker ska?
Ja.
Ja.
Jag får panik när det går långsamt.
Ja, jag fattar.
Men med det sagt så kan jag... Alltså jag har inga problem med att ibland verkligen, så, som du säger, koppla av och verkligen komma in i en slags mode där jag bara så här, herregud vad lat jag är. Alltså jag blir bara ligga och kolla på dokumentär eller liksom, och kan vara, eller så här är mitt fokus är där jag är.
Ja.
Och så om jag är då i den där fokuset att jag ska kolla på dokumentärer i 2 dagar, då gör jag det.
Exakt.
Och är i studion, då är jag här. Men, och skillnaden är väl att om jag är hemma och kollar på dokumentärer så blir inte fallet lika högt.
Nej, jag fattar. Jag har någonting som att jag bestämmer mig typ så här i mitt huvud, okej. Jag kommer sitta 3 dagar hemma nu och kolla på någonting. Och då kommer jag sitta i 3 dagar och göra det. För jag har ställt in mig i mitt huvud att jag kommer göra det. Och det finns inget annat som jag känner för att jag vill göra. Typ. Men ja, alltså jag ställer mig in med ganska saker. Alltså så här, och så vill jag att det händer. Men sen, jag gillar inte att ha förväntningar av vad jag ska göra. Yeah. För då blir man bara besviken till slut. Jag har inte förväntningar med något. Det är så här, när, typ så här, innan jag släppte plattan, vad har du förväntningar? Det är så här, jag har förväntningar, men ändå så har jag inte förväntningar. För jag är så här, sen om du inte lever upp till det, då blir man ju bara ledsen.
Så men är det också ett försvar, tror du? Att man vill hela tiden hålla foten på den sista trappsteget så att inte fallet lite högt.
Ja, eller jag vet inte, jag har blivit mer kommit in i så här, jag har inte förväntningar för typ så att det som ska hända kommer hända. Alltså om det är menat att det ska blow eller om det, alltså det är så här, då är det meningen. Om det inte är det så är det inte. Ja. Och det är så här, jag har lärt mig typ ta saker som det kommer. Typ ibland har jag fått så här, vissa, jag har hört typ så här, alltså, du, när det händer bra saker, du visar typ ingen reaktion. Det blir så här, men jag vet inte, någonting i mig bara så här, ja, fet. Och sen är jag så här, jag vet inte, det är så här, det känns som så här, ja, nu kommer det vara någonting igen som händer, så att bli så här.
Fan, ja, det känner man igen sig, alltså. Herregud. Men det är ju, det är, om man kommer tillbaka till skivan och det, om du känner att du är klar med någonting, du sa att du hade separationsångest, hur snabbt tar det för att komma ur det då? Alltså så här att, okej, men nu börjar nästa fas. Nu antar att du också ska spela en massa live och sådär.
Alltså, jag hade väl den separationsångesten i typ så här, när det började bli, komma mot slutet typ. Men sen efter det, alltså, det var också, det vissa låtar i albumet har jag suttit på så länge, så det var så här, det har suttit och jag har hört och jag har, så det är så här, vissa grejer var bara så här, och sen var det bara vissa grejer som var så här, okej, kom bara över den tröskeln och så. Sen alltså, sen också när man får all bekräftelse och allting, då blir det så här.
Det var såklart, men alltså det finns en så här, det är tudelat det där. Man, när man skapar musik, som du säger, så gör man det också för att man vet inte om det kommer gå bra eller inte, men man själv älskar det.
Exakt.
Och da, det är ju liksom själva grundpelen till varför man gör det. Jag brukar alltid säga att om jag inte gjorde det så skulle man bli galen, tror jag. Ja, men du vet att det är något man gör det, för man gör det av en anledning från början för sig själv. Sen så klart, eftersom att man är det man är och vi håller på med musik, så blir man jätteglad om folk gillar det.
Ja, exakt. Och det är så här, alltså, det finns ju olika musik och musik. Det finns ju musik som man anpassar för sina egna öron, och så finns det musik som du anpassar för lyssnarna, vad du vill att, ja, lyssnarnas öron. Och det är så här, för mig, musik har alltid varit personlig, så jag anpassar för mina egna öron. Och sen är det så här, sen vet jag att det kommer alltid finnas någon som inte tycker om det, och det är inte den typ av smak. Sen finns det folk som kommer dö för det, och det är så här, det är så här, allting är så, det är, allting finns det alltid någon som tycker illa om det och någon inte. Och jag har varit så här, någonting som jag brukar tänka komma tillbaka till, det är så här, typ Jesus och profeten Mohammed, de hade hatare, vem fan är jag? Alltså de, vi har folk som inte tyckte att de gjorde rätt saker, och det är så här, vem är jag? Och det är så här, då tyck och tänk hur mycket du vill, alltså
Men tror du att det tar, alltså det känns som att du har kommit, alltså är det någonting som du har, som har kommit automatiskt sådär? För det är ju, känns som en del brott som ett helt liv att komma fram till. Alltså vet att man hela tiden gör någonting för att man tror att någon, att andra ska gilla det, om det man håller på med. Men liksom att vara jordad i sig själv och hitta den, det är ju...
Ja, alltså det är så här, jag brukar tänka så här, i slutet av dagen, like, jag vet vad jag står för, jag vet vad min ryggmärg, alltså, består av allting. Och det är så här, i slutet av dagen, jag vet, om någon till exempel, om jag gör någonting som anpassar för mina öron och någon typ tycker något eller tänker något eller får för sig något, det är så här, i slutet av dagen, jag vet själv vad jag står för och jag vet vem jag är. Och det är så här, varför ska någon annans, alltså, tankesätt på, alltså, om mig förändra mig. Det är så att de har det tankesättet om du vill. Och sen är det så här, från människa till människa. Sen är det så här, om du bestämmer dig att ha konstiga tankesätt om folk, do you, alltså. Och det är så här, i slutet av dagen, man vill ju vara en gärna ren människa. Och bara, jag brukar tänka att alla människor tänker som mig, att alla är bara så här. Jag har typ svårt om att tycka illa om personer eller tycka något dåligt eller någonting, för jag vet så att det kommer tillbaka till mig. Och oavsett saker jag säger i min egna tystnad, i mitt eget huvud, kommer tillbaka om det är någonting elakt. Jag brukar säga, ibland när jag typ så här, om jag säger något elakt om någon i mitt huvud, då brukar jag typ så här, för timma tyst typ. Och jag brukar vara så, okej, förlåt. Alltså,
det är jättefint.
Ja, men det är bara så här, för jag vet så här, i slutet av dagen det kommer tillbaka till en. Och det är så här, om du vill vara i en bitter, vad säger man, vibration i dig själv, då får du ju vara det. Alltså, det är så här, varför ska det påverka mig?
Nej, precis. Men du, jag tänkte på dina texter också. Jag blev så otroligt berörd av Halmattan. Jag älskar den låten. Jag tycker den är...
Tack.
Det är nog en av mina favoriter på albumet. Jag tycker den är otroligt, otroligt bra text. Och det liksom, hela skivan är ju också så att man från början till slut dras med på en livshistoria. Hur har det funkat med att processen att skriva texterna och, alltså, dels i studion med Nils såklart, men jag menar, det är ju dina texter, och hur skriver du texterna? Hur kopplas de ihop med rätt bit och rätt låt?
Alltså oftast så typ jag är människa, jag kommer på titlar innan någonting ens är gjort. Typ såhär min EP-titel, jag kom på den samma dag som jag kom på min albumtitel nu. Och det är EP-titel gjorde jag 2019. Och jag brukar alltså titlar, alltså jag vet inte, det väcker något, det väcker jättemycket bara. Alltså typ som, de har bara gett mitt namn. Albumet, det kommer från en period i mitt liv. Jag flyttade, kolla, jag föddes 98, min mamma och pappa skilde sig när jag var 2. Och jag har en tvillingssyster, så vi bodde med min mamma tills jag var 9. Min mamma har haft missbruksproblem sedan jag var liten. Så min pappa tänkte att jag ska göra det för bästa för dem så att de inte växer upp i knas. Jag ska ta dem till hemlandet. Och vi trodde bara, jag och min syster trodde att vi skulle åka dit på semester. Så vet du, vi åkte dit. Vad var din fråga igen? Varför kom jag in på det?
Nej, men hur texterna liksom, och liksom den kronologiska ordningen.
Just det, de har bara gett mitt namn. Ja. Just det, så var det. I alla fall. Sen när, vet du, när jag bodde i Tunisien. Jag bodde där från jag var 9-14. Så jag var där 5 år och gick i skolan och sånt. Så jag hade en... Och när jag åkte dit så kunde jag inte arabiska. Och jag och min syster var de enda som pratade svenska där. För vi bodde hemma hos min farmor och farfar. Så, och när jag var, åkte dit när jag var 9, så när jag var i 11-årsåldern, då började jag glömma bort svenskan lite. Och jag kunde inte arabiska helt och hållet. Så det blev någon så här, jag visste inte ibland hur jag skulle uttrycka mig. På, alltså det är så här, jag började tappa lite. Och det enda jag kunde prata svenska med var min syster Jasmina. Och sen arabiska var jag inte så jätteduktig heller på att uttrycka mig. Så det blev någon slags så här... Det var mycket frågor jag hade och mycket jag undrade och sånt, och som jag inte bara kunde ställa rakt ut, för jag kände inte att jag förstod svaren och sånt. Så jag hade en period där jag brukade så här, jag brukade gå in vid framför en spegel, och jag brukade ställa mig där och bara kolla på mig själv och i typ så här 20 minuter. Och det är så här, någonstans i de här 20 minuterna så hamnar jag på en jättelugn plats där det blir som att jag, mitt skal, pratar med mig själv. Så det var som att jag kunde typ stirra mig själv i ögonen och vara så här, okej, vem är du? Du är Fatima, men vem är Fatima? Okej, Fatima, de har gett dig det här namnet. Du har inte valt det, du har fått det här namnet. Det finns så många andra som heter Fatima också, men alla helt olika personer. Och så här, jag bara, okej, vem är jag? Och det var bara någonting som sa, okej, men du är Fatima. Du väljer själv vad du vill bli för människa och vad du gör utav det. Och alla väljer själva i slutet av dagen, men det här namnet väljer du inte. Och det så här, de ger dig bara det namnet och sen ska du göra någonting av det. Och det blev typ så här, ja, jag kunde ställa mig frågor om typ så här, vem bestämmer, vem är din familj på riktigt och varför du väljer inte din familj heller och typ sådana grejer. Så det var så här, och i slutet så hamnade jag typ så, okej, de har bara gett mig ett namn, men jag väljer själv vad jag gör av det. Så när jag var där, när jag 11, när jag gjorde det, så det var någonstans där jag kände att jag typ så här hittade mig själv någonstans. Det var som att jag kände att Fatima, okej, Fatima, det är mitt namn, men det finns någonting mer större inom mig som bara är och existerar. Det är inte min kropp, kroppen är bara ett skal och det är bara, jag existerar. Så ja, då kom jag på en albumtiteln. Och det var så här, titlar har jag de har alltid bara kommit upp. Alltså som introt, vem är du? Och jag visste exakt vad jag skulle, vad jag visste, jag hörde exakt vad det var, vad jag skulle säga och typ bara låten andra spåret som heter mitt namn är. Bara alltså typ så här, såna grejer jag hör verkligen och ser verkligen hur jag ska, vad den ska handla om och hur den ska låta typ. Och ibland är det att jag kommer på en titel, ibland är det bara att Nils spelar ett beat och jag får en känsla. Oftast får vi samma känslor när det kommer till så här, när han spelar ett beat, om det är så här, om det är någon glad känsla eller någon så här, vi brukar oftast ganska typ snabbt komma överens och typ veta vad exakt vi båda vill. Och sen är det ofta, jag slänger ut titlar och sen eller typ massa timmar har gått åt att jag och Nils har bara suttit i studion och pratat. Alltså jag kan ha 5 sessions och en session gjorde jag musik, men sen de andra satt vi och bara pratade. Och det är så musik kommer till, att vi sitter och pratar och han minns grejer jag har berättat. Så vissa grejer som jag har berättat till honom kanske jag har glömt bort, och någon gång vi sitter i studion och han spelar ett beat och han säger, ej, minns du när du berättar det här borde du beskriva om. Och så blir det någonting. Och oftast brukar det vara typ att jag skriver text, och så brukar jag och Nils sen i slutet när jag skriver klart brukar vi sitta och renskriva typ. Okej, men det här kan ta bort, du kan säga det på det här sättet istället. Eller typ, det här, ta bort det, skriva om det. Eller typ så här, ja, ibland typ så här, Nils är alltså för duktig när det kommer till ord och sånt. Ibland brukar jag fråga och vissa så här, men den här känslan, vad kallar man det för? Och typ sådana saker. Så det är så här, vi jobbar verkligen, alltså, vi gör verkligen allt tillsammans.
Fan vad fint. Men det är liksom att musik är ju, det är ju också liksom... När du berättar att man sitter ibland bara och pratar, att det är också en del av processen.
Ja.
Och att att musik är ju också filosofi. Vi når, det är ju också vissa känslor som man inte når bara med ord.
Exakt.
Utan som man måste nå med ljud och vilka känslor det väcker och så.
Exakt. Alltså ibland kan jag vara, ibland när jag läser typ mina texter kan jag vara chockad att vissa känslor har jag alltså fått ord på.
Mm.
Typ, eller en hel händelse som bara blir till en mening och det betyder så. Men ibland blir jag så här, shit, vad musik eller vad skrivandet kan göra med en. Och bara typ så här, så mycket grejer som jag har skrivit om och sen typ någonstans där släppt det och det har blivit typ så här, men det har blivit mycket lättare att processera och typ hela med den här grejen att jag är jättemånga är så här, shit, hur vågar du vara så personlig? Mm. Men typ hela den här personliga grejen, alltså det har verkligen växt med tiden. Vi har ju suttit och pratat, jag och Nils, så många 10,000 timmar. Vi har suttit och pratat mer än vad vi har gjort musik. Och det är så här, sakta men säkert så har man väl landat i någonting och typ accepterat saker mer. Och sen också typ i början med min EP när jag släppte den, jag var inte så redo att prata om saker och ting, så jag gjorde typ en pressrunda. Jag var bara så här, fick typ känna på det lite. Mm. Och nu känns det som att den här rundan är det som att så här, jag vet nu vad jag ska göra bättre än vad jag gjorde förut. Typ.
Ja, men det är ju när jag lyssnade på Halmatten också, det liksom var jag bara, herregud. Och nu när du berättade att du var nere där i Tunisien från när du var 9 till
9 till 14,
alltså otroligt snabbt du var tvungen att växa upp. Alltså på det sättet att hitta sig själv då, liksom att förstå innebörden av att vara någonstans mellan två linguistiska zoner också. Mm. Med språkbarriär och allting.
Ja, så alltså, det var ju som att
man är ju ett barn.
Ja, alltså typ såhär, ibland jag tänker efter, det känns som att jag har levt tre liv. Det var såhär, jag föddes, Skår. Bodde upp, var 9. Sen har jag lärt mig allting. Gå från såhär, skolan, såhär 6 år och 1-2. Och gå från såhär till Bolibompa och sitta och äta mellis och frukt och dansa. Mm. Och sen kommer man till Tunisien 9 år gammal. Nej, då ska jag börja i en såhär kommunalskola som alla går i. Samlas 7 på morgonen utanför klassrummet. Alla har kläder på sig. Skoluniform, tjejerna är ett led, killarna är ett led. Äldsta klassen står i mitten av, alltså det är bokstavligen, hade man sett skolor, du vet såhär skolor när man ser på reklam, typ såhär, skicka pengar till, alltså det sådana skolor. Det var verkligen, man hade en träbänk och så var det en grön tavla som läraren skrev med kritor. Mm. Och det var så här, på morgonen samlades den äldsta klassen mitt på gården, i alltså skolgården, hissade upp flaggsången och sjöng nationalsången på morgonen. Och så började det, och så hade man skola, och det var verkligen, alltså, gå från Bolibompa, sen när jag kommer dit första dagen i skolan, ser en unge från Örfila med lärare, jag bara,
wow.
Alltså, jag bara, vart har jag hamnat någonstans? Men sen var man var ju tvungen att vänja sig. Så man gick ju där i skolan och det är så här, och sen mellan typ började tappa svenskan. Och sen ska du lära dig ett helt nytt språk. Och ja, det blev ju värsta omväxlingen. Och sen efter 5 år kommer man tillbaka, har tappat halva svenskan, börjar skolan här. Och det känns så mellan 9 och 14, man växer ju upp. Och det så, man lär sig saker, man ser saker. När jag kom tillbaka hit och såg folk i min ålder röka cig, alltså jag var, oh my, alltså jag kom dit skolan och någon elev säger till läraren, håll käften. Jag bara, alltså, shit, alltså, va? Nej, alltså det var som helt, alltså jag minns en dag när jag kom tillbaka från Tunisien och jag lärde mig ordet seriös, är du seriös? Jag minns det här, jag var min mamma, hon var med sin vän och så hade hon en dotter och så badade vi, minns jag. Så stod jag och hällde, hon jättemycket shampoo i badet. Så hon bara, är du seriös? Och så jag bara, va? Sen hon bara, är du seriös? Så jag fattade inte. Så jag gick till min mamma och så jag bara, vad betyder det? Så hon bara, det kan ha många meningar, typ så här, är du seriös? Eller är du seriös som att, är du dum? Typ, så jag bara, så, sen jag minns det, ja.
Men vad var det, om man får fråga, vad var det som gjorde att det sen kom tillbaka? Alltså vad var det som liksom, kommer du ihåg det?
Ja, alltså det var ju inte meningen att vi skulle komma tillbaka alls. Alltså min pappa hade ju bestämt säga att vi skulle bo där också. Han var ju, vi åkte ju dit, han var ju måste 3 månader. Sen bara vaknade jag upp och så var han inte där längre. Och då hade han åkt tillbaka till Sverige. Och så fick vi bo med min farmor och farfar.
Wow.
Ja, och vet du, vad var frågan?
Nej, men hur det kom så att ni sen kom tillbaka.
Så vi hade varit där i 5 år. Och jag och min pappa, alltså sen jag var liten så har jag alltid, jag och han har varit så här. Oavsett om vi inte har bott med varandra eller någonting, jag har alltid varit så här, pappas flicka typ. Så typ, jag frågade honom, jag bara, får jag åka till Sverige en vecka? Och då hade vi varit där i 5 år. Och han bara, ja, men du får åka med din farmor. Sen när du kommer tillbaka får din syster åka. För han tänkte, om vi båda åker så kommer vi ha någon plan om att stanna kvar eller någonting. Så i alla fall, så jag kommer hit. Så jag minns att jag skulle vara här en vecka. Och sen så typ, i början så ville jag inte träffa min mamma. För jag hade inte träffat henne på, under 5 år så kom hon 2 gånger. Och jag hade inte träffat henne. Så det var som att jag kände inte henne. Och i början så var jag väl lite arg för att jag hade hört saker. Men det var så här, under de här 5 åren, jag visste inte vad som stämde och inte. Pappa sa saker, mamma sa saker. Så jag visste inte. Och det var alltid så här, historierna matchade inte ihop. Och det var så här, jag fattade inte vad som var sant och vad som inte var sant. Och farsan var så här, åker ni tillbaka till Sverige, SOS kommer ta er. Och alltså det var så här, jag fattade inte. Så jag ville bara så här, jag ville bara så okej. Typ accepterade saker. Och sen när jag kom hit så ville jag inte träffa min mamma först. Så jag var såhär, nej, jag vill bara vara här en vecka. Och sen typ min farmor övertalade mig. Hon bara, trots allt så är det din mamma, oavsett vad hon är. Om hon är pilot eller om hon är en missbrukare. Vad det än är, det är din mamma i slutet av dagen. Du ska gå och träffa henne. Så jag minns det här som det var igår. Jag mötte henne i Bredäng på torget. Och det var som att jag träffade en helt främmande kvinna. Alltså det var så här, hon stod och stirrade på mig och bara, oh my god, det har blivit så. Och jag var så här, what the fuck. Sen typ efter jag var med några dagar och sen fastnade jag bara. Och jag var så här, jag ska inte åka tillbaka.
Jaha.
Och ja, det blev ju värsta kalabaliken och hela köret. Men sen var min pappa tvungen att komma tillbaka. Och så hämtade han min tvillingssyster tillbaka också.
Shit, kommer du ihåg när du var bara som, okej, men nu är vi här. Fanns det någon en clash, men sen när du var börjat, alltså när du lärde känna dina nya klasspolare och sådär, att lära dig språket igen, alltså du vet, svenskan, och så bara såhär, upplevde du samma sak igen då som när du kom till Tunisien?
Alltså det var såhär, jag minns om det var igår såhär, när vi kom tillbaka och så började vi sjuan, och jag minns när jag sitter i klassrummet och så var det såhär, alla hälsade, och så var det någon som frågade, någon som räckte upp handen och var såhär, men ska ni gå träslöjd eller syslöjd? Jag fattade inte ett skit vad han sa. Och jag bara, va? Och han sa det igen. Och jag bara, första. Och sen han bara, okej, träslöjd. Och så jag bara, typ. Sen det var dags, och jag bara, jag har inte valt träslöjd. Och de bara, jo, det gjorde du visst. Och jag sa, okej. Typ, det var jättemycket saker som man var tvungen att lära sig på nytt, typ. Men alltså, sen fanns det låg ju någonstans där i bakhuvudet. Så det var ju så här, det var inte jättesvårt. Men alltså, det, sakta men säkert så kom det ju tillbaka.
Men hur, förlåt, hur var det sen med musiken? När kom musiken in i ditt liv? Och känner bara att det här är en kraft som jag, alltså, det här vill jag vara.
Kolla, jag minns första gången jag hörde en svensk hiphop-låt. Det var 2004. Jag stod i köket i Farsta strand med min mamma. Och så var det Glassigt som spelades på radio med Mange Schmidt. Och jag minns verkligen, jag hörde den och jag var så här, mamma, vad är det här för något? Och hon bara, det är något som är klassiskt, Mange Schmidt. Jag bara, shit. Och typ så här, jag var verkligen så här, varje gång den kom på radio, jag var så här, snälla, ropa på mig. Så bara, varje gång den spelades på radio, så var jag så här, kom in, köket. Så kom jag in och så lyssnade jag. Och så här, jag kunde den från början till slut. En dag kan jag den. Men så, det började så. Och sen blev jag väl mer intresserad av typ hiphop på något sätt. Och så hade jag en storbror som bodde, en storbror från min mammas sida som är äldre än mig. Som, det var jag, min mamma, min tvillingssyster och han som bodde tillsammans. Så han började typ så här bränna skivor, så här Eminem, Petter, 50 Cent. Så det var så jag började lyssna. Och sen minns jag 2006 släpptes det en film som heter Förortsungar. Och då var det så här ungar i min ålder som rappade. Och jag tyckte det var så fascinerande. Och jag var så här, oh my god, jag vill vara så dem. Så det är så här, jag minns när min mamma kom och hämtade mig från skolan. Hon hade köpt CD-skivan med alla låttracks. Och jag bara... Jag spelade om och om och om igen hela tiden. Och sen typ, sen också med det, sen jag var liten har jag alltid haft intresse för kläder. Alltså jag klädde mig som en kille när jag var liten. Jag hade kort hår, jag hade typ rakat lite här. Alltså jag var verkligen såhär, jag klädde mig i exakt vad jag ville och det jag kände mig bekväm i. Och sen dess så typ såhär, musik och kläder känns ändå som att det någonstans där går det hand i hand. Så det var väl, sen flyttade jag till Tunisien. Och sen var det inte så lätt att hitta musik. Och det var såhär, det som gick på MTV Arabic typ, det som gick där. Och sen var det, det som gick på tv hörde du. Och sen det var inte så här, internet och sånt var inte. Jag hade inte en dator direkt, utan man var tvungen att gå till internetcafé för att sitta och lyssna och sånt. Så det var så här, fan vill gå dit och sitta och lyssna på musik. Så det var så här, jag minns jag hade en granne. Hon var skitsnabb på att skriva. Så vet du, vi gick till ett internetcafé och jag spelade upp tre låtar. Och jag var så här, snälla, skriv av lyricsen. Så hon skrev ner lyricsen på papper. Så jag kunde gå hem och bara sitta och öva på texterna. Och det var så här, jag satt och rappade a cappella. Sen så när vi kom tillbaka så var det så här, okej, alltså, jag alltid tycker att musik är skitcoolt. Men det var aldrig någon tanke om att jag skulle göra musik. Så det var så här, jag började komma tillbaka. Jag började i sjuan, träffade min vän, en av mina bästa vänner, Diana. Vi gick i samma klass. A.K.A. Lushit, hon är producent också och DJ idag. Så i alla fall, jag träffade henne i min klass i sjuan. Och det var så här, hon hade intresse för kläder, jag också. Så det blev något så här, vi hade gemensamt. Och sen någonstans där blev det också mycket lyssna på att hitta ny musik. Det var mycket USA, mycket kolla intervjuer. Ha koll på deras kläder, kolla vad som är nytt. Och det blev så här, jag började lyssna på så här Kendrick Lamar, Schoolboy. Schoolboy, TDI, alla de här och J. Cole, och det var mycket hiphop. Det var svensk hiphop också. Jag minns när jag första gången jag hörde Stor, Abidaz, Nack, Ja, jag fastnar, jag har verkligen haft någonting med att jag fastnar verkligen för hiphop som är berättande på något sätt. Jag älskar det när de får en måla upp en bild, när man, det är så här, efter låten jag har tagit med mig någonting. Jag har lärt mig någonting, antingen om människan, eller jag har lärt mig någonting, eller jag har lärt mig hur jag uttrycker en viss känsla på något sätt. Ja, jag har alltid tyckt om det, det är alltid så här, jag har alltid älskat det. Så det var, och sen, ja, jag gick sjuan, sen började jag gymnasiet, jag startade ett klädesmärke. Jag såg ett klädmärke med en gammal killkompis och Jirel. Och det var innan han hade hunnit bra med musiken. Så jag hade ett klädmärke, det gick skitbra. Så alltså, det gick verkligen jättebra. Och det var som att jag började gå på spelningar för så här, artister som kom från USA. Och jag hade alltid med mig någon keps. Och jag var så här, om det är någon chans, slänger upp den på scenen eller träffar någon från deras crew. Jag ger den bara och så här, förklarar. Och det är så här, det hände gång på gång. Ty Dolla Sign, Tory Lanez. Det var alltid så här, på något sätt så lyckades jag. Jag var en liten 16-åring som bara sprang runt och jag var så här i lås. Alltså jag var så här, jag ville, alltså jag var verkligen så här, jag ska. Och det var, alltså jag hamnade i rum som var så här, alltså än idag ibland jag tänker tillbaka så här, shit ändå, alltså pondus, alltså typ, alltså jag kunde gå in i rummet och jag sa, yo, I'm 16 years old, I have a clothing on, call, lalala, och så kunde jag babbla på och var så här, och det bara, alltså det gick, och det så här, saker började spridas, jag började lära känna folk i stan som höll på med kreativa saker, och det var som att jag kom in i en helt ny värld. Alltså det var verkligen, alltså existerar det här på riktigt. Att jag gick från att tugga i någon skola i Farsta och typ rökas ut och sitta och tugga pipa och dricka någon läsk, till att jag hamnar inne på såhär event som är inne på något skitsnyggt hotell och det är gratis dricka och det är mat och det, alltså det var såhär, det var, alltså det var verkligen såhär, what? Alltså det var som nej, alltså det var en helt ny värld. En helt ny värld, alltså jag visste inte så att det fanns. Så det var såhär, jag började lära känna folk i stan, jag började tugga med folk och det är såhär, den känner den och den känner den, och typ i mitt huvud var jag bara såhär, jag ska bara fokusera på att connecta så mycket som möjligt. Det var det ändå. Jag var alltid så här, det var någonting också positivt med det. De yngre hade inte riktigt kommit in i, alltså i det kreativa och i den unga scen, i så här hiphopvärlden och så här musikscenen överhuvudtaget. Så det var så här, när jag rörde mig i vissa rum så var jag typ, jag brukade alltid typ vara den yngsta i rummet. Och det, alltså det utnyttjade jag så mycket, för det var alltid så här, vad, hur gammal är du? Ja, 17. Vad gör du då? Och det var alltid så här, och typ så här, och det så här, det fastnade hos folk på något sätt ändå. Så det var så här, i mitt huvud så här, bara connecta med folk så mycket som möjligt. Sen det du vill göra, då känner du säkert någon för det du vill göra. Så jag bara så connectade mycket och lämnade så mycket avtryck jag kunde göra. Och jag var bara mig själv. Det var inte så en insikt om att jag ska komma dit och lämna en massa avtryck. Utan det var bara så här, jag var bara mig själv och bara så här, okej, för timma, ha roligt. Men också tänk, yani, du kan, det här kan löna sig i längden, i framåt i framtiden. Så det var bara mer så. Och sen träffade jag Nils, och det var så här, jag började hänga med folk när RMH var, så började jag hänga med folk. Sen hamnade jag hos Nils i hans studio någon gång, och vi bara satt och pratade lite lätt, så han frågade mig typ, vad gör du? Typ, han bara, rappar och gör musik. Jag var så här, nej, jag är en konstnär, och ja, och typ det var det han säger hela tiden, han bara, det var det som fick mig att fastna, så här, att jag blev intressant på något sätt, att jag inte kom dit och bara, jag är rappare eller jag är nanna, utan jag kom dit och jag var så, okej, jag är konstnär, vad jag gör, jag vet inte, men jag vet att jag kan göra mycket. Så vet du, det var väl det. Och sen var det bara att det började med att jag bara, varje gång jag var i stan kunde jag gå förbi Nils, för han hade en studio i Rådmansgatan, det var bara ett garage. Så jag kunde bara gå förbi, knacka, om han hade session var det så, men kom tillbaka sen om du kvar i stan. Sen ibland när han inte hade session kom jag dit och vi satt bara och pratade, inget annat. Alltså det var bara att prata om livet. Det var inte så här, när ska du göra musik eller skriver eller inget sånt. Det var bara prata om livet. Och där, då var jag 18, och där var den första vuxna människan jag hittade som jag kunde prata med. Jag hade inte pratat, ingen visste om vad jag gick hem till, ingen visste om vad jag har sett eller vad jag gått igenom, hela min grej med, så ni, ingen, jag hade inte pratat med någon, och jag kände inte behovet om att göra det, för jag har alltid varit själv sen jag har varit, alltså sen långt bak jag kan minnas, redan innan jag flyttade till Tunisien, så har jag alltid känt om att Jenny, att jag har inte behovet och jag behöver inte prata med någon, för jag har aldrig haft någon. Och det är såhär, när du aldrig haft någon så vet du ju inte vad det gör med en. Nej. Eller typ så här, vad som händer när man väl börjar prata, och eller typ så här, vilka känslor som blir bekräftat, och typ så här, man får se saker med andra ögon typ. Så det var så här, första vuxna människan jag verkligen öppnade upp mig till och började prata med, och det var så här, han kunde bekräfta mig saker som jag hade sett som normalt, som inte var det. Och typ så här, komma hem till, alltså ja, vad det är nu jag kom hem till, och det var så här, han bekräftade mig så mycket, så det var någonstans där jag började känna, okej, okay, jag kan prata med han hör mig, han ser mig. Och det var mer typ att jag av det, vi blev bara, alltså vi hängde som vänner, och det var bara som en vuxen också. Han kunde dela med sig jättemycket av hans, vad han har gått igenom och allting, och det var som att typ åldersskillnaden och sånt spelade inte stor roll. För Nej. Det var bara två själar som har mötts och som sitter och pratar om livet. Och det var inte så, jag kände inte att han typ såg ner på mig för att jag var så mycket yngre. Och jag såg inte heller att någon, att jag typ förminskade mig själv i det också. För det var verkligen som två själar bara pratar om erfarenheter och vad de har gått igenom och sett. Så det var väl mer typ, jag hittade, jag brukade gå dit när jag kände så här, okej, jag vill gå dit, jag vill träffa Nils och prata typ.
Fan, och sen,
ja, alltså det var verkligen, det var så det började. Och sen efter typ 6 månaders tid så bara sitter jag hemma och får ett samtal. Michel Dida ringer mig, han bara, hej, vad gör du? Jag bara, inte så mycket hemma. Han bara, kan du komma till studion? Jag bara, okej. Så kommer jag dit till han, några till, och så Nils sitter där. Och så, så Dida, han bara, lyssna, jag har en tracker att du ska på. Och jag hade aldrig, ingen, jag hade inte spottat för någon, jag hade inte visat mina, jag skrev inte ens på den tiden så, jag skrev dikter för mig själv som jag inte hade visat. Och typ Nils försökte vara fett pedagogisk, och han bara, nej, men vi kan skicka det till henne, hon kan gå hem och lyssna. Och typ så han var så, ville vara jätteförsiktig. Och jag bara, shit, så jag gick in på toaletten, minns jag sköljde mitt ansikte, jag kollade mig själv i spegeln, vet vad, kör bara, vad har du förlorat? Ingenting. Så jag gick upp dit, så jag bara, vi kör. Och då spelade vi in den här låten, det är jag, Ozzy och han på 20 lax. Och det var det första gången jag spelade in en vers. Och ja, skrev en vers överhuvudtaget.
Fett, shit, vad grymt. Men vad har du, alltså, hur var det när du spelade sen framför, när du spelade live första gången då?
Uppträda. Alltså någonting med det, alltså, saken är, jag typ minns inte första gången jag gjorde det. För att innan jag släppte musik, eftersom att jag var, eftersom att jag rörde mig så runt så mycket folk, och det var så här, alla typ på något sätt hade väntat på att jag skulle släppa musik på något sätt. Det var så här, alltid såhär, när släpper du. Så typ innan jag ens hade släppt någonting, så var jag liksom ute på turné med Freaky. Och jag var och spelade förband till Unge Ferrari. Och jag gästade och jag hade spelningar, även fast jag inte hade någonting ut. Ja, min första riktiga spelning, det var på Smash Festival, och jag hade inte ens släppt någonting då. Och så det har, alltså det har verkligen, jag är verkligen tacksam för det, för det har fått mig att växa i det. Att inte gå från, inte göra, aldrig uppträda, man släpper och det blir alltså wow, och så bara ska man köra, och så bara är det första gångerna. Och första gångerna är ju alltid så, man lär ju sig. Alltså, det är så, man blir ju bättre och bättre för varje gång. Så jag tackar verkligen för den experience att jag haft, att jag har kunnat gå runt och spela innan det har varit någonting. Typ jag gick runt och spela innan, så jag ens tog det seriöst, innan jag var så, vill jag ens göra det här? Så jag gick runt och spela, och jag var så, okej, men fine, om det är det här jag vill göra så är det väl det, om det inte är det så är det väl någonting annat. Och det var så, ja, så jag har väl, alltså, jag har känt på det ett tag med att uppträda och sånt. Och sen nu också efter så här EPn och typ nu albumet, man tar ju spelningar mer och mer seriöst, så det blir mer så här hjärta i det, och det blir mer så här, man vet.
Och plus att spelningarna är ju också, det ska ju folk veta, det är ju väldigt annorlunda mot för att vara i studio.
Ja.
Det är en helt annan grej. För att så här, om man inte har det, alltså du kan ju inte ha samma gain i micken, du måste ta i mer för att man ska höra, alltså även om det är mickat såklart.
Ja.
Men det är bara för att det är en annan fysik i studion mot för vad det är live. Det är,
ja, men alltså i studion du sitter där med din mick, du kan ju ta 70-11 tagningar och nu du ska lägga den på en.
Precis.
Och det är såhär, och plus i studion du är hur bekväm som helst, jag kan ju sitta så här och spela in. Men sen på scenen ska du ha din energi, du ska ha publiknärvaro, du ska ha närvaro, du ska vara närvarande med publiken, du ska springa runt, du ska inte se ut som en latmask som bara går fram och tillbaka, bara går. Och sen är det så, sen också på det, sen finns det ju folk som har så här social fobi och så kollar folk i ögonen. Och sen är det så här, ja, och sen är det typ så, när du gör musik så är det ju självklart, du ska ju gå runt och spela. Och det är så, det är konstigt om du inte vill göra det, det är konstigt om du inte vill gå runt och spela och träffa dina lyssnare och sånt.
Ja, men
och
det sen, har ju, jag har jättemånga, vet du, alltså som jag känner som håller på med musik, som älskar att vara i studion, men de har som scenskräck.
Ja.
Jag känner hur många som helst. Och det är ju fruktansvärt. Och en del har det blivit bara, jag har försökt KBT bort det här genom att göra de här turnéerna, men det blir liksom bara värre.
Oj.
Jag kommer aldrig över det. För att, jag menar, jag älskar att vara på scen. Det är det bästa som finns. Men jag kan förstå känslan att man bara, fan shit, nu är det skarpt läge och jävla vad nervös jag blir. Men om man lyckas vända det till någonting, en energi istället, då är det ju det bästa som finns.
Ja, alltså jag brukar tänka typ, om man blir nervös, det är en positiv grej att vara nervös. För då är du ju nervös över någonting som du, så här, du vet du kan göra det bra.
Precis.
Och du vet att det kan gå åt helvete också, men det finns ett alternativ att du gör det bra. Och det är så, att vara nervös, det bevisar ju bara på att du är kapabel till att göra det så mycket bättre än vad du, alltså, har i huvudet.
Verkligen.
Och typ, jag brukar också tänka så här, när jag väl står där och det är så här, de som står i publiken, de har ju kommit för att kolla på mig.
Ja.
De har ju kommit för att uppleva det och att vi ska vara med varandra och ha kul tillsammans. De har ju kommit för det. Like, häromdagen, det var någon som sa så här, tänk att så här, folk som gå på spelningar att de har planerat en hel kväll runt dig, att så här, att de har en gruppchat och säger okej, men vad ska du ha på dig ikväll? Okej, men ska vi gå dit och äta innan? Och gud vad kul vi ska ha ikväll. Och så har de skitroligt, sen går de hem och bara, minns du, kommer du ihåg när hon ställde sig där och gjorde det här och sa det här? Och det är så att det blir, alltså de har konversationer om det sen när de lämnar och innan. Så det är så här, jag brukar tänka så här, alltså de kommer ju dit för att ni ska ha kul tillsammans. Och det är så här, vi delar ju det med varandra. Och det är så här, ja, vi alla har ju kommit hit för att ha kul tillsammans.
Ja, verkligen.
Och det är så här, om någon har kommit för att kolla på dig, då finns det väl typ ändå ingenting att vara typ så här orolig över. För att oavsett vad du ger dem eller någonting, de har ju kommit hit med kärlek på grund av någonting.
Och därför, därför tycker jag också att det viktigaste är att man, ibland vissa spelare går ju sämre.
Ja,
men om man tänker så att jag gjorde åtminstone mitt bästa, då är det ju helt okej.
Okay, ja, liksom, och typ så här, ibland hamnar man på en spelning där typ till exempel att människorna, de är inte där för att kolla på dig egentligen. Men det är så här, okej, vi säger nu att 1000 personer står där. Jag spelar, 10 av dem tyckte om det och de hade ingen aning vem jag var. Nej. Men nu vet de vem jag är. Det är 100% värt det.
Ja,
100%. 100%, ja, inga problem ifall nu det händer på någon spelning att jag spelar och de är inte där för mig och alla står och stirrar, men jag vet att några av dem här kommer komma ihåg det här och ta med sig det.
Verkligen.
Och det är så här, det är bara, jag brukar tänka så här, spela spelning som det vore, jag brukar alltid tänka att jag, även fast det är 20 pers eller 2000 pers, tänk som att det är en helt full arena och det är så här, ge ditt allt bara.
För dem som du sa, för dem som är där som gillar eller som kommer gilla det, så är det ju, det är för dem man spelar.
Exakt.
Och det är det som är det viktiga. Men jag tänkte också på, tillbaka till skivan när det kommer till dina texter. Att det, har det funnits tider också när du skriver, när det är så liksom personligt, att du känner såhär, att det också kostar på. Är du med? Att du bara, nu, det här var jobbigt att skriva om. Men
ja,
alltså, men det känns ändå bra efteråt såklart. Men att det,
jag har ju typ så här, som låt en dröm om min mamma. Så jag grät samtidigt som jag skrev den. Men jag grät inte på ett negativt sätt. Utan jag grät mer, jag tror det bara mer så här, utlopp för mina känslor. Och vad man har känt och vad man tänker. Och sen är det så här, alltså det, jag vet inte, för folk som inte skriver vet jag inte hur jag ska förklara den känslan, men att skriva ner sina känslor och få ut ett utlopp över det, alltså det gör någonting med en. Typ den dröm om mamma, den, alltså jag grät samtidigt som jag skrev den och jag mådde väl piss i stunden, men sen, alltså det blir något vackert av det.
Verkligen. Har du vet, hur ser resterande våren och sommaren ut för dig nu, ska du ut och spela nu?
Ja, spela. Jag har en uppföljare på albumet, har vi tänkt släppa i år, hoppningsvis.
Ett till album?
Ja.
Fan vad fett.
Ja.
Så ska man jobba.
Ja. Alltså det är egentligen, jag vill typ helst någonting. Jag vill bara insidan göra mer musik. Men ska vi ut och spela? Håll på med merch. Ja. Släppa musik.
Det låter underbart. Ja. Fatima, jag kommer komma och kolla.
Ja.
Tack för att du ville vara
tack
min gäst.
Tack själv.
Underbart. Stort tack till dig, Lassi. Du är helt fantastisk. Och glöm inte att kolla upp hennes album. De har bara gett mig ett namn. Det är helt otroligt. Ta hand om er. Nu kommer tillsammans.
Tillsammans. Tillsammans. Så fin när du ler. Tillsammans. Jag vill ha mer. Tillsammans i tiden vi är. Tillsammans, du som jag håller kär. Tillsammans, jag lovar dig, jag svär. Tillsammans, vi kan klara allt. Tillsammans, även när det blåser kallt. Tillsammans, allt fel som är mitt. Tillsammans. tillsammans. Tillsammans vi blir det vi blir. Tillsammans är så som det frias liv. Tillsammans vi blickar mot sky. Tillsammans bort från den här jävla byn. Tillsammans stannar vi upp. Tillsammans blir det där ingen kör. Tillsammans mening. Vad är det? Tillsammans att vara nöjd och leka liv. Tillsammans vi dör sen vem vet. Tillsammans var detta meningen med allt. Tillsammans tron som isen den smal. Tillsammans vi kan klara allt. Tillsammans jag älskar dig mest av allt. Summer.